Kommer vi ha så här American Girl som vignett med Tom Petty?
Nej.
Nej.
Lilla Drevet, en podd som görs i samarbete med Aftonbladet Kultur. Det är en podd som har fått 4 av 5 klavertramp av Expressens Ulf Nilsson och 5 av 5 insparkade dörrar av GP:s Frida Boysen. Eller Boysen, jag vet inte vad hon uttalar.
Jag vet inte,
Marcus Birro tror jag du uttalar.
Marcus Birro. Dessutom har Lilla Drevet utnämnts till årets podd av gänget bakom Lilla Drevet. Jag som pratar heter Nanna Johansson och med mig har jag Kristoffer Kringland Svensson och Ola Söderholm. Hej på er!
Hej!
Vi sitter ju inte i Kringlands vardagsrum som vi brukar, utan på andra sidan Atlanten i den amerikanska staden San Francisco. Hur känns det att vi för första gången ska spela in en podd om svensk politik på icke-svenskt territorium?
Jag tycker det är svårt, för det blir ju såklart tydligare när man är en bit ifrån det inrikespolitiska. Vilka skitfrågor det är vi så här engagerar oss jättemycket i och lägger tid åt och spela in poddar om och så. Futtigheten känns enorm.
Det är lite konstigt att vi har umgått så otroligt mycket.
Ja.
Och nu ska vi spela in podd.
Ja, precis. Jag oroar mig lite för att vi ska klara att upprätthålla den här illusionen om att vi inte har umgåtts flera veckor i sträck och är svintrötta på varandra.
Ja, men det var bara här nu när du ställer en slängd ut en fråga så här, och jag ska vara in och så där bjuda till mode gentemot mig.
Bjuda till
det kändes jättemärkligt. Det känns inte alls naturligt.
Nej.
Att nu att vi har liksom umgått så länge så att vi bara går och grymtar åt varandra på sin
höjd. Ja, det är inte världsmästerskapet, det är skön stämning på den här resan.
Nej, men det var ingen som trodde att det skulle bli heller.
Nej.
Nej, men det är inte så att det är dålig stämning, men man slutar ju ändå bjuda till. Man slutar ju vara proffstrevlig efter ett tag. Och då går man bara grymt åt varandra. Men nu måste vi då upp i nivå lite grann.
Ja, ni får leka att ni är Filip och Fredrik plus kvinna.
Men vi har liksom bara umgåtts en vecka så här. Så att det borde ju inte vara... Vi kom in i grymtan
6 dagar mer än vad vi brukar. Men vi har i alla fall försökt följa nyhetsflödet. Vi är lite knackiga wifi-anslutningar samt till viss del amerikansk tv. Men jag tycker de amerikanska nyheterna har varit lite enformiga. För varje gång man har tittat så har det bara handlat om Ebola. Man kanske har suttit på en diner och tittat upp mot tvn och mötts av programsegmentet Ebola Watch. Man går på stand-up och alla komiker drar skämt om Ebola.
Ja, de är rädda för det här.
Ja, Ebola är en superstor grej här. Trots att hittills bara 3 personer av 300 miljoner har varit Ebola-sjuka på amerikansk mark. Det är inte ens 1 på miljonen, utan 1 på 100 miljoner. Risken att få Ebola här är minimal. Det är typ större risk att en vanlig amerikan krossas under en fallande reklamskylt för Baconace än att de får Ebola. Det är större risk att de blir framad för ett mord hon inte begått och avrättas i elektriska stolen än att de får Ebola. Och det är större risk att de blir påkörd av en hyrbil med Ola Söderholm vid ratten än att de får Ebola. Men man ser inga nyhetsinslag som heter Ola Watch. På, va?
Den risken är större även i Västafrika.
Den risken är stor
överallt.
Den dagen jag hyrde bil i LA så körde jag ihjäl 4 personer i Västafrika.
Det kunde det verkligen ha varit till. Så.
Så dålig bil som jag är. Men du är ju väldigt mycket, du är självutnämnd hypokondriker av stora mått. Förstår
men
inte,
jag är
du
faktiskt
förstår
ganska
inte,
lugn
inte
med, jag är faktiskt lugn med Ebola-hotet. I alla fall här. Eller jag tycker det är en fruktansvärd tragedi i Afrika såklart. Men jag tror inte det man behöver oroa sig när man är i USA.
Nej, men ja precis. Men det är den där känslan av att blöda till döds för alla kroppssättningar.
Vi börjar. Nu drar vi igång podden.
Ja, vi är här i San Francisco, vid Kaliforniens kust. Man kan säga att vi har flytt så långt västerut som det går nu när Putin håller på och kränker Stockholms skärgård.
Vi är så långt västerut att vi nästan har rundat världen och kommit till Ryssland.
Precis, springer in i Putin bakifrån snart.
Klassiska misstaget man försöker gömma sig så mycket.
Ja, men det är så, man vill ju, det, man vill vara så långt ifrån Putin som möjligt. Det är väl en ganska så stark allmän känsla man har, att där Putin är, det är inte där det härliga finns.
Nej.
Att han är verkligen så en inverterad mysfarbror. Varhelst han befinner sig sprider han liksom omys. Mm. Alltså då till och med en så mysig plats som Stockholms skärgård kan han förstöra. Alltså Samuel Fröler i en stickad tröja. Det är liksom den ikoniska bilden av mys som han skändar. Ingenting är heligt. Men, ja, men Ryssland håller på. De senaste åren har det varit så att ryska flyg har kränkt svenskt luftrum flera gånger. Mm. Och de har så här simulerat kärnvapenattacker mot Sverige. Och nu då pågår en ubåtsjakt utanför Stockholm. Det är lite svårt att förstå det här. Varför håller Ryssland på? Varför? Man känner lite så här, men varför?
Det är nästan det som gör det mest läskigt. Ja, man inte riktigt fattar. Vad är detta om?
Nej, alltså liksom förr under kalla kriget var det i alla fall för en idé. Mm. Kan man ju säga. Att man var aggressiv med motiveringen att man var tvungen att sprida kommunismen. Det var liksom en kommunistisk imperialism. Men nu är det liksom för absolut ingenting. Nu är det bara så här att man gillar att vara störiga. Det är bara så här Putins personliga fåfänga.
Ja, men är det inte att sprida omysigt gospel över världen? Alltså, det är det som driver Putin nu. Överallt. Han är ju någon sorts bully liksom. Han hatar mys. Var helst det finns mys, där drar han fram.
Mm. Med sin bara överkropp.
Ja, men alltså, vi var ju nu då i de här legendariska bögkvarteren. Kastrup som de heter.
Det var i San Francisco.
Supermysigt. Gud vilket mys. Putin hatar ju det. Han ser ju liksom anledning att bomba skiten ur Kastrup. Men han ser det myset.
Ja, jag vet inte. Ja, men det är ju, jag tycker det är irriterande att de håller på. För att det gör att vi måste bry oss om Ryssland. Mm. Jag tycker lite så här nu att Ryssland ska inte behöva vara något man bryr sig om. Jag tycker att Ryssland mest bara ska vara ett sånt där land som Roxette åker på världsturné i. Alltså, nu vet när Roxette idag åker på citat världsturné, slutcitat, då är det bara så här Novosibirsk, Vladivostok, Jekaterinburg. Se Roxette World Tour 2014 i en supermodern metallurg arena. En krasig magnotorskosk. Så tycker jag liksom att Ryssland ska vara. Att det är bara sånt här land som är tokiga i Roxette. Har kaliumproduktion som viktigaste industri.
Menar du då att Roxette inte är mys? Att det är motsatsen till mys?
Oj, det var en omysig läderfåtölj. Det är ingen läderfåtölj sitter i. Det är Per Gessles ansikte. De har ju sin tradition av omys också.
Men förutom då att Ryssland är tokig Roxette, det är ingen fel med det. Det är det Ryssland jag gillar. Ryssland som bara älskar Roxette. Och sen är det inte något mer komplicerat än så. Men förutom det då, så har de också då en väldigt oskön regim, som jag har konstaterat. Och det alla alltså experter nu verkar säga, när jag har då försökt följa svensk media här, det är att Ryssland håller på med något väldigt intrikat och slukt psykologiskt spel. Man ägnar sig till något som kallas sjätte generationens krigföring.
Hur har de andra generationerna varit?
Jag har inte
hört om femte.
Det är svårt att hänga med när man har missat de fem första. Nej, men det är, jag skummade det, men det var inte så. Ja, men det var att så här, första generationen är att då är det vanliga arméer på ett slagfält. Sen är det liksom någon generation, då är det inte längre nationalstat utan terroristgrupper. Och så är det så här, total krig och...
Det
var ganska tråkigt. Det var inget intressant.
Men vad är sjätte säsongen? Det är lite mer sofistikerat.
Ja, det var en som heter Peter Mattsson som är forskare på Försvarshögskolan. Han är expert då på ryska strategiutvecklingen. Han har som jobb att bevaka vad som händer i Ryssland hela tiden. Mm-hmm. Och han har varit med mycket nu. Han förklarade i P3 Nyheter vad sjätte generationens krigföring innebär.
Man sätter då de politiska målen som de viktigaste. Alltså inte de militära, utan hur man påverkar ett land. Och det är det man gör med den här typen av operationer. Att man försöker visa att ett land inte har förmåga att kunna försvara sig. Och det här är en form av psykologisk krigföring, informationskrigföring då, som man för. Och i skolexemplet då så räcker det med att ha den här typen av krigföring för att kunna påverka ett land i rätt riktning då.
Intressant. Men vad är då, jag tycker ändå det blir tveksamt, alltså vad är rätt riktning? På ja, vilket sätt att Sverige påverkats i någon riktning av det här?
Det är liksom att man kränker svenskt territorium på skoj. För att visa, man åker in i Sverige på svenskt territorium och ser vad som händer.
Man kränker, ja, men så långt.
Man kränker svenskt territorium på skoj för att visa hur virrigt svenska försvaret är. Så här virrigt hade det blivit om vi kränkte territoriet på riktigt. Det är lite grann som i Kennerings självbiografi. Där han beskriver hur han och Annette blev gravida. Trots att de aldrig hade haft sex. De hade bara hånglat eftersom Ken inte hade avslutat officiellt med Camilla. Så han ville liksom inte starta värsta förhållandet med en ny brud.
Nej, och så, man vill inte vara otrogen.
Nej, så de hånglade bara. Men, och nu citerar jag. En kväll höll vi på och strulade som fan. Och jag råkade komma när vi satt där och gullade. Jag hade stoppat in den en aning lite på skämt. Och det lilla gjorde att hon blev gravid. Slutcitat. Så att de... Så liksom på samma vis då så stoppar Ryssland in en ubåt lite på skämt på svenskt territorium.
Just det.
Men precis som i fallet med Ken så får ju det här liksom skämtinstoppandet verkliga konsekvenser. Ja. Annette blev gravid på riktigt och det blev virrigt på riktigt i Sverige.
Det är för att vi lever i en sån postmodern diskurs nu där det inte är någon skillnad på ett låtsas samlag och ett riktigt samlag. Innan 1979 så hade Ken aldrig gjort den här. Det är på smällen.
Ja, ah, okej. Okay. Så det är alltså, det är så här Foucaults fel eller något att han inte blev gravid.
Ja, men innan så fanns ju inte det här idén om vad heter det, hyperverklighet.
Ja, just det.
Att när man imiterar verkligheten så blir det till slut verkligt. Att...
Det är Baudrillards fel.
Precis.
Att Annette blev gravid.
Ken hade säkert inte läst. Han kan inte hållas skyldig helt och hållet. Putin däremot borde veta bättre.
Ja, skönt att vi fick posera lite med att vi har läst minst lite grann av sociologi, ja. Ja, precis. Men ja, Annette blev gravid på riktigt och det blev virrigt på riktigt i Sverige. Och det är då man kan fråga sig varför är det så smart att göra det här. För som försvarsexperten sa så handlar liksom Rysslands agerande då om att
påverka ett land i rätt riktning då. Mm.
Men i vilken riktning vill man påverka? Vad är det man vill uppnå med att stoppa in den på skoj?
Alltså, det är en lite svår logik i det här tycker jag. För att man skulle kunna tänka sig att det här skulle då rent logiskt kunna leda till att vi inser att vi har en låg försvarsförmåga i Sverige. Och att vi måste förstärka det.
I så fall har de väl lyckats.
Ja, och alltså, det är den insikten som naturligt väcks då i Sverige kan man tänka sig som man säger. Och Sverige kan ju förstärka försvarsförmågan på två sätt. Antingen då så öka de egna försvarsanslagen och rusta upp själv. Eller då gå med i NATO och låta sig bli försvarad av de stora ländernas vapen. Mm. Och de här två alternativen då, hur är de för Ryssland?
Det är ju som att välja mellan pest och kolera kan jag tänka mig då för Ryssland.
Och det är därför lite svårt att få så här liksom förstå den här försvarsanalysen att varför skulle Ryssland vilja välja mellan pest och kolera?
Ja.
För det är Ryssland som själva skapar det här läget med de här provokationerna.
Ja, det bästa för dem borde vara att vi fortsätter ha ett så här taffligt försvar och inte med NATO.
Men är det så deppigt i Ryssland just nu så att valet pest eller kolera är så här, ni får inte välja båda. Ni får bara välja ett av dem.
Ja, men precis som du säger Nanna, att det är liksom varför är det ett så smart psykologiskt spel? Att det, som sagt, det var det bättre att ligga lågt och därmed se till att Sverige aldrig funderar över sin försvarsförmåga. Mm. Så varför ger en så här heads up?
Men det är, ja, det är svårt att förstå rysk logik.
Ja, för jag antar liksom att det Ryssland vill är att vara starkare än sina grannländer.
Det kanske återigen att matar mys. Att vi har det för mysigt nu. Vi måste bli lite mer så här militär stat.
Ja, just det. Nu har ni lagt för mycket pengar på olika kulturhuvudstadsår. Vi lägger fan 25% av vår statsbudget på att köpa plan. Det ska ni också göra. Ingen ska få roligt.
Nej, det är nog den mest roliga förklaringen jag har hört i alla fall. Det måste sticka i ögonen på folk som bara väljer att inte satsa så mycket på sitt försvar. Kan lägga det på mys istället.
Mm, ja, precis. Ja, det, man måste så här, provocera fram den här liksom, då, terrorbalanskapplöpningen. För ja, annars verkar det helt orimligt om man själv lägger så mycket på försvaret. Det, men, eller liksom, så är det då tvärtom, att det är inte en sån aggression. Att Ryssland bara är vår vän som ger en vänlig heads up. Man bara visar hur lätt det var. Kolla hur lätt det var att göra det här. Nu får ni skärpa er. Som när man kanske i så här trafikmagasinet visar hur lätt det är att stjäla ens bil.
Men vi såg en man häromdagen som gick runt med sin plånbok. Det var mer ute ur fickan än inne. Där hade man ju kunnat gå fram till honom, ta hans plånbok och kolla upp den framför honom för att se så här lätt är det att stjäla din plånbok.
Att man vill att det ska vara lite
ta bättre hand om den.
Ja. Ja, men det är outgrundligt. Men så är det kanske. Det kanske bara var en vänlig hälsa.
Eller så är det att de som kom till skärgården gjorde det för att de så akut behov av mys. De bara avvek från kursen.
Men det kanske är med
mot Samuel Frölich.
Jag älskar svenska 90-talet. Det är Roxette och så har skärgårdsdoktorn har de också då upptäckt i Ryssland. De vill träffa den där Samuel Frölich och hans gulliga dotter.
Okej, den här spaningen kommer kanske lite sent, men det beror ju på att vi är där vi är och inte riktigt.
Vi är jetlag.
Det har funnits stunder då jag nästan inte tänkt på Urban Ahlin överhuvudtaget.
Va?
Ja, semesterhjärnan har kickat in här.
Jag har gått förbi Urban Outfitters hela tiden. Kan jag inte associera till något annat?
Det är ju ändå någonting. Vissa saker har jag ändå lyckats tränga igenom. Och framförallt då att Jimmy Åkesson är sjukskriven.
Just det.
Det har ju nått ända till San Francisco. Och där att folk inte riktigt vet hur de ska förhålla sig till det här. Får man tycka synd om Jimmy Åkesson? Får man tycka att det är rätt åt Jimmy Åkesson att han är sjuk? Det är ingen som vet. Och när ingen vet manifesterar sig det i att alla plötsligt vet. Det är logiken som ni vet.
Eller blir tvärsäkert.
Ja, ju svårare fråga, desto större tvärsäkerhet. Framförallt Özgnuzhen, vår kollega, har fått kritik för att han skojade om Jimmy Åkesson. Att han är utbränd. Och då har massa människor haft en åsikt i frågan.
Vad var det för skoj han drog?
Han drog skojet att, nu kommer jag inte ihåg det, vi ska kolla upp det på hans Twitter.
Det är utmattande att vara så rasistisk.
Typ så. Fast på, med Snujens eleganta formulering naturligtvis.
Men det var innehållet.
Det var innehållet som var vidrigt. Eftersom det är mobbing att skoja om Jimmy Åkesson. Det är så jävla mycket att sparka neråt. Att skoja om någon som är ledare för Sveriges tredje största parti. Buhu.
Det är så lite, vart går gränsen då? Det måste vara en glidande skala. Får man skoja om att Adolf Hitler var sockerberoende?
Absolut inte. Funkofob. Det är märkligt hur känsligt det plötsligt blev. Det jag har följt med då är Elisabeth Höglund och Marcus Birro har varit väldigt röststarka i.
De har ju skrikit om mobbning och...
Det är mobbning. Men det här att man får skoja om ebola, cancer, AIDS, men inte utbrändhet. Nej, men även jag har följt på Twitter och har sett att behöver inte hänga ut dem eftersom de är liksom mindre spelare, men ganska profilerade antirasister ändå tyckte det var fel att ens skoja om att Jimmy skulle vara utbränd. Att det är så himla...
Det är inte att man vill visa så här, jag kan hålla så många tankar i huvudet, jag kan hata Jimmy Åkesson som politiker, men jag kan också ömma för honom. Alltså att det är mer kanske att man vill visa någonting om hur jävla fin man själv är, som kan hålla isär de grejerna.
Just det, man har ett hjärta av guld.
Det är verkligen något så att ta sig själv på väldigt stort allvar. Att alla människor känner behov av att ha en balanserad diplomatisk hållning.
Precis.
Alltså, vad spelar det för roll?
När historien skrivs så kommer jag framstå som jävligt god.
Att alla ska liksom vara så.
Jag kunde till och med kyssa min fienders fötter.
Som kysst Jimmie Åkesson även om han hade ebola. Sugit ut blodet, det smittade blodet ur hans ringmuskel. Så god är jag. Trots att jag är antirasist.
Ja, men det är som, ja, precis, det ska vara balanserat på samma sätt som när Stefan Löfven ska uttala sig om Israel-Palestina. Att man ska väga orden alla ska, det är ingen som ska svinga lite grann, utan alla ska, ja.
Precis, och det är så himla hemskt att driva med de här självgoda jävlarna som blir utbrända. Åh, oh, jag har slitit och jobbat så mycket att jag blev utbränd av mig. Jag blev sjuk för jag är så plikttrogen och arbetsam. Hur vill du ha din medicin? I form av en medalj. Finns ju ingen medicin. Humble brag, det är vad jag kallar utbrända. Jag skojar, man får skoja om allt. Förutom utbrända, såklart. Så det ska vi inte skoja om. Man får skoja om så här att Sverigedemokraterna är outbildade lantisar. Men i och med Åkesson är utbränd så får man inte skoja om det. Och då har ändå så här studier gjorts på poliser som visar att utbrända poliser var mer våldsbenägna. Studier på sjuksköterskor visar att utbrända sjuksköterskor visar mindre empati mot patienterna. Alltså det är det här våldsamhet och empatibrist som är signifikant för utbrända. Och ändå så är utbrända de vackraste människor vi har. Man får inte skoja om de här människorna. Är inte det märkligt? Att det är en sån himla godhetens sjukdom. Jag vet inte när det måste ha bestämts nu när vi varit bortresta. Att man inte får skoja om utbrända. För jag har inte fått det mötesprotokollet. När det bestämts att utbrända var någon slags fridlysta jättepandor. Som man absolut inte får skoja.
Men finns det, menar du att det är andra sjukdomar? Så att en dubbelstandard är? Finns det inte någon allmän moralisk indignation mot att skoja om sjukdomar?
Det finns det säkert. Men jag vet det. Jag tycker jag ser skämt om AIDS och Ebola hela tiden. Men det har varit ett himla hallå nu. Det handlar ju såklart om den här att man ska visa sig god som kan ha två tankar i huvudet samtidigt. Och jag tycker så här, det är klart att man ska väl inte ta politiska poänger på att Jimmy Åkesson är utbränd. Men man kan väl få skoja om att ledaren för Sveriges tredje största parti spelar nätbingo och är utbränd. Att han är en sig under fläkten från att vara en karaktär i en Mia och Klara sketch. Det är bara en tidsfråga innan han tatuerar in det kinesiska tecknet för bag-in-box vin i svanken. Det sjukaste
det här är klasshat kring jag tycker inte det här känns okej.
Nej.
Jag kan ha två tankar i huvudet samtidigt. Och det är att det är fel med klasshat. Och sen så står jag inte heller för Jim Åkessons politik.
Men nu står det utbrändhetsfrågan. Jag vill bulla med de utbrända också. Men det sjukaste av allt är väl att det är den här människan som alltså ligger hemma under en filt och kollar på Dirty Dancing med en jättestor tekopp bakom sig. Eller bakom en jättestor tekopp. Han sticker upp bakom en jättestor tekopp.
Och så ånga på glasögonen.
Det är det absolut bästa, det vet vi. Alltså det är ju en objektiv sanning att Jimmy Åkesson är det absolut bästa Sverigedemokraterna har att komma med. Utan Jimmy så vet vi att det blir ensam hemma stämning i partiet. Det är FF utan Jimmy. Här, Mattias Karlsson, ta nycklarna till spritskåpet. Det är klart ni ska få en liten fest. Men se bara till att klipp till 2 timmar senare när det är Jonas Gardell-roman över hela festen. Björn Söder pissar i DVD-spelaren. Linus Bylund gråter för att ingen vill hålla hans hår när han spyr. Var är brudarna? Så vet vi att det är. Det är en kämpig sits Jimmy har. För hur ska han någonsin kunna sluta med det här som skadar honom? Men han mår ju inte bra av att leda det partiet, uppenbarligen. Men vad är alternativet för partiet? Och vad är alternativet för Jimmy Åkesson om han skulle sluta? För andra politiker kan ju bli, de kan bli så här landshövdingar, generaldirektörer eller bara ta ett vanligt, ovanligt, välbetalt jobb inom PR och kommunikation. Men det blir liksom en konstig dag på webbyrån när chefen kommer in och presenterar den nya anställde. Här är Jimmy Åkesson. Du kan sitta jämte Marie. På fredagar brukar vi stanna kvar och ta en öl och spela rundpingis. Du är såklart välkommen att vara med, Jimmy Åkesson. Tar man den sista mjölken så köper man en ny, Jimmy Åkesson. Okej, då kör vi igång Jimmy Åkesson. Det känns väl inte konstigt för någon att vi anställde Jimmy Åkesson till vår webbyrå.
Bodil Sidén har varit i farten. För den som inte känner till Bodil sen tidigare så är hon pressekreterare för Moderaterna. Och Och även tidigare känd som upphovsman till en omskrivning av Kents låt La Belle Époque. Och i hennes omskrivning så kan man bland annat läsa de här raderna. Jag är 50-års Thailandsresan. Jag är sillen på högtider. Den öppna migrationspolitiken. Sysselsättningsstatistiken. Jag är den snälla individualisten. Och så vidare.
Men det var hon alltså som gjorde den?
Det var hon, ja. Mm.
Poet.
Hon har även kritiserats för att ha försökt reclaima uttrycket bevara Sverige svenskt på en nationaldag för något år sedan. Folk tyckte inte jättemycket om det.
Nej. Det har lite tråkiga konnotationer i uttrycket,
ja,
kanske.
Precis. Vi var inte redo för det reclaimandet. Men nu har Bodil varit fram igen. Sia vad man vill om Bodil, men sysslolös, det är hon inte. Den här gången så har hon varit på moderat skolungdomsmaskerad och tagit en selfie där hon klätt ut sig till Nobelpristagaren Malala Yousafzai.
Just det. Man skulle klä ut sig till sin stora hjälte i livet.
Just det. Och då valde hon Malala, a.k.a. Barn Gandhi.
Hon fick Nobels fredspris för att hon... Vad är hon har gjort för någonting? Blev hon skjuten?
Hon blev skjuten av talibaner när hon stod upp för sin rätt att gå i skolan.
Toppen människa
som fan. Och också då Bodils hjälte. För det var tydligen en slags hjältemaskerad man skulle klä ut sig till. Mm, mm. Till den man beundrar allra mest. Men det som gjorde den här maskeradutstyrseln uppmärksammad är då att Bodil inte nöjt sig med att ta på sig ungefär likadana kläder som Malala. Hålla upp Malalas biografi, I am Malala, samt skriva bildtexten, I am Malala. Hon har också täckt ansiktet med brunt smink. Och som du sa häromdagen, Ola, så har hon sminkat sig mycket mörkare än vad Malala är.
Ja, hon höll upp en bild på en person som...
Ja, på boken där.
Och då kunde man jämföra. Så att, ja, just det.
Och det här har då fått kritik för att vara ett så kallat brown face, som är motsvarigheten till blackface, men främst riktas mot sydasiater. Och det får man väl säga att det är ett brown face. Det är en oerhört dum liten bild, även om Bodils ambition då var att hylla sin stora idol och hjälte. Det blev fel. Men jag tycker så här, antingen så är Bodils idén en strategisk bråkstake av kringlanmått som mycket väl vet vilket helvete som kommer bryta lös när bilden publiceras. Eller, mer troligt, så är hon helt aningslös. Lite som en duva som snappar åt sig ett tuggummi i tron om att det är en brödbit. Den borde få en dålig känsla i magen när den ser tuggummit, men det får den inte, för den läste aldrig uppmaningen till duvor om att inte äta tuggummit. Det var så mycket reaktioner mot folk som sysslar med blackface att jag tänker att om någon fortfarande håller på, så är det för att den inte har fattat att det är fel med blackface. Den har aldrig klickat på en sån nöjesguiden-länk och lärt sig om sånt här. Jag vet att det kan vara svårt att tro, men det finns människor som aldrig läser nöjesguiden. De går runt i världen i fel sorts tights och lyssnar på fel sorts hiphop.
Jag menar att nej, hon visste inte det då. Det var fel.
Men jag tror såhär, Bodils idén fick inte ens en lite olustig känsla i magen när hon skruvade upp locket på brunkrämsflaskan. Det gick inte ett sus av tvivel genom kroppen när hon tryckte på publicera på Instagram. Hon är helt clueless. Och då tänker jag också, är någon så clueless så är det kanske onödigt att offra bra ilska på den personen. Det är ju klumpeduns. Det är lite som att skälla på någon som snubblar in i en bröllopstårta i ett YouTube-klipp. Varför är det så klant då? Det är ingen som medvetet sätter sig i en så pinsam situation.
Nej, men det är inte så. Jag kan ju förstå Bodil att hon inte tänkte så här att hon skulle bli Sveriges största rasist när hon tog sin egen foundation. Hon gjorde liksom en hyllning till den här människan. Hon tänkte kanske inte så här att oj, nu begår jag ett fruktansvärt rasistiskt övertramp här. Nej, men lite åt aningslöshet.
Men det är lite hennes, verkar vara ett samma linje här med att bevara Sverige svenskt, att hon vill verkligen extremt väl, men inte så här, hon har inte perfekt tonträff.
Nej.
Men hon är superung, va? Hon är så 19 kanske, eller? Ja.
Nej, men jag har tänkt i alla fall så här, som jag nu har presenterat min tankegång, att Bodil var väldigt aningslös. Men sen så fick jag höra henne kommentera den här bilden i P3 och då lät det så här.
De anklagade mig för att inte känna till kulturell appropriering. Jag är väl bekant med det.
Ja, så hon kände till det.
Ja.
Ja, fast brownface, är det en kulturell... Eller är det...
Men då borde hon svara i sådana fall. Jag känner absolut inte till det här med brownface. Eller att det skulle vara fel att jag klär ut mig till...
Nej, men jag tror inte hon anser att hon gjort ett brownface. Nej. Alltså att det finns ju ändå... Om man ser så här bilder på... Vad heter han som... Al Jules, heter han så. Den klassiska blackface-skådespelaren. Om man ser en bild på han så är ju liksom inte... Det är ju en annan skol... Alltså det är en helt annan nivå av blackface.
Ja, men hon har ju uppenbarligen gjort ett brownface. Hon har ju stått där och klätat brunt i ansiktet. Det är ju ändå svårt att komma runt.
Jo.
Men det måste ju förstått vad som hände då, när hon gjorde det.
Det såg inte ut som så här ett Tintin i Kongo-album. Hon var ju ganska... Alltså, jag skulle säga att det var en ganska dålig maskeradkostym. För hon såg ganska mycket ut som Bodil Sidén på bilden. Med en lite mörkare ton i ansiktet.
Men det här också när hon säger att jag mycket väl vet vad kulturell appropriering är. Är det bara att hon har allmän panik nu och bara slår ifrån sig allting?
Men inte det.
Det hade varit bättre nu att säga att jag var väldigt oinformerad om allt här.
Jag är en idiot.
Men det är dumt att säga, jag har läst mer postkolonial teori än alla er tillsammans. Och jag väljer ändå att kläta brunt i ansiktet.
Det finns väl två nivåer i den frågan. Det är väl klart att vem som helst känner väl till vad kulturell appropriering är. För att det är ju inte en särskilt klurig teori. Saken är väl, man kan väl bara tycka så här, fast jag kan nog ändå få på mig en keps bak och fram. Eller?
Vem som helst känner väl inte till det?
Eller nej, men vem det som helst som vill ta reda på vad det är kan ju ta reda på det. Det tar ju en sekund att ta reda på det.
Men nu, som hon säger nu är det då är det som att det var ett helt informerat, medvetet val. Då är det som att då är det så här, jag kommer göra det här igen. Det är det hon säger.
Jag tycker även att andra ska göra
det. Nej, det är inte hon säger. Ja, men ja, okej. Okay. Jag vet fan, jag tycker det är lite klurigt det här. Det är inte så här helt solklart.
Men det blev inte helt lätt att bara fria henne rakt av.
Nej, visst. Jag vet inte, jag är inte helt glad i den här liksom kampen som ska föras på maskeradnivå heller. Eller det känns som mycket, mycket energi för att analysera någons maskeradkostym.
Jo, alltså det argumentet kan man ju alltid ha, att det är mycket energi att lägga på väldigt mycket på små händelser. Men om man då ändå ska diskutera den här händelsen, så kanske att säga vad är rätt och fel i det här fallet, kanske man ska säga då att det är rätt om du inte gör om det här. Om du säger att nu har jag lärt mig att man inte ska göra så här. Jag tror ändå att jag hejar på det laget.
Klarare regler för maskeradkostymer, så slipper vi sådana här problem i framtiden kanske. Eller?
Kan du sluta försöka sammanfatta vad jag har sagt?
Jag vill inte. Nästa gång kommer de komma som bakdelen på en häst. Då är hon safe.
Det här är min idol.
Lilla gubben. Spännande ändå. Det händer saker.
Ja, gud ja. Tänk vad långt vi har åkt för att prata om Bodil Sidén. Här sitter vi. Och då jag slänger oss leven till en 19-årig muffare.
Det är som Putin, man försöker fly så långt som möjligt åt ett håll, men man kommer bara tillbaks. Så är man tillbaks och är mitt uppe i en Twitter-fade, om det är rätt att gå på maskerad eller inte.
Ja, men jag tänkte lite apropå det här med just Twitter-debatter då, om... Så att det här med Ryssland tycker jag säger något om den så här skyddade verkstaden som är svensk debatt på Twitter. Att det är mycket liksom, det är mycket teori, lite praktik. Alltså det är som det vi pratar om nu, de här principdebatterna om vad som är rätt och fel. Att man ska komma fram till vad som är det rätta tänkandet och vad som är det felaktiga tänkandet. Men det kanske ofta, ganska ofta är det så här rätt frikopplat från verkligheten på något sätt. Eller så utfallen i debatten har inte så mycket konsekvens för medelklassmänniskorna som skriver på Twitter, för deras liv i alla fall. De pågår ganska mycket som vanligt oavsett utfallet. Mm. Att debatten blir mycket så här, det är en så här intellektuell övning. Och jag tänker att det här liksom svenska Twitters förhållningssätt, det blir lite så här konstigt när det då ställs mot Vladimir Putins Ryssland.
Förklara.
Jag hörde Ivar Arpi, liberal åsiktsperson.
Mm.
Han fick frågan i P1 morgon om det kanske är lite dumt av Sverige att hålla på att närma sig NATO. Eftersom att det är det som gör Ryssland arga, tror de flesta.
Mm.
Det är därför de håller på att psyka ut oss, för att de inte vill att vi ska närma oss NATO. Och Ivar Arpi hade två starka liknelser om det här.
Om det nu är samarbetet med NATO som Ryssland irriteras av när det gäller Sverige, så vore det inte bättre om Sverige höll fast vid neutraliteten och var tydligare med den?
Man kan dra en liknelse till en skolgård. Om en mobbare mobbar olika människor och får dem att må riktigt dåligt, ska man då säga till den tjocka killen med glasögon att sluta vara så tjock och ha så fula glasögon? Varje nation måste ha rätten att själv bestämma ifall man vill vara med i ett försvarssamarbete eller inte. Det är lite som att höra liksom om så här tjejer som går hem med kort kjol från krogen. Liksom så här, ah, nej, men kunde hon ha gjort någonting annorlunda? Ja, hon borde inte haft på sig kort kjol.
Mm. Det är att göra sig själv populär. Stilstudie.
Ja, men det är det här. Det är Ryssland som begår övergrepp. Och då ska man ju inte skylla på offret, Sverige. Precis som någon som är det fel att skylla mobbing på den som blir mobbad. Eller sexuella övergrepp på
Sverige
den som blir utsatt.
Sverige borde inte ha en så inbjudande skärgård.
Precis. Ivar Arpi tycker att Sverige ska få en så horig skärgård som helst. Det ska ändå inte behöva bli utsatt för övergrepp. Och det här är ju då superrimligt, Ivar Arpi. Det är ju en home run på svenska Twitter. Case closed. High five, Cissi Wallin. Alla retweetar Ivar Arpi. Ja, men Ivar Arpi har rätt då i att alla länder bör få ingå i vilka allianser de vill. Man kan också förstå varför det inte är helt lätt att överföra den här principen om att Ivar Arpi har rätt och att Ryssland har fel direkt till svensk säkerhetspolitik. Alltså man skulle liksom avfärda de som har fel i största möjliga mån, men om den som har fel sitter på ett överlägset våldskapital måste man säga någon gång ta hänsyn till det.
Mm.
Alltså det är sant att man ska få gå i kort kjol, men ingen hade gjort det i Saudiarabien ändå.
Nej, det hade fortfarande inte varit deras fel.
Nej, precis. Men någonstans kommer man äntligen gräns och måste börja bli pragmatisk. Men jag vet inte, jag tycker bara att svenska Twitter har ju så mycket det moraliska övertaget såklart på Putin. Men vi har ju inte riktigt något våldskapital att sätta emot.
Nej.
Vi kan liksom shama honom.
Det är så få krig som bedrivs på det sättet att moraliskt, den som vinner moraliskt vinner kriget.
Mm.
Nu är vi inte i krig med Ryssland, men...
Nej, men just med Ryssland är det ju så mycket sådana här exempel på att det här att det kan leda väldigt fel och tycka för rätt i förhållande mot Ryssland. Alltså det är lite det som har hänt i Ukraina enligt många, att de så här, men nu vill vi ju vara ett västland, nu ska vi närma oss EU och NATO. Och det är inte så smart för att Ryssland blir galna då. Och ja, det är så här, den ryska björnen är liksom, ja men det är som... Det är ju ett övergrepp att man ska spela död när man möter en björn i skogen. Det ska inte jag behöva göra. Men lägga mig ner på marken. Men nu är det ju ändå så.
Man kan ändå, om du ändå visste att det räckte att spela död, så kan man tycka att du kunde bara gjort det istället. För att
istället
stå på dig mot björnen.
Boxa björnen på nyligen.
Du må vara starkare än jag. Men jag, mitt människovärde är okränkbart. Det behöver du inte säga till björnen. Hur kunde björnen med och riva Ola? Och björnen är ingen som helst analys.
Ja, precis. Att det hade gått bättre kanske för Ukraina om de låtsats vara lite smygkompisar med Ryssland. Att det som var det man säger, att Finland var så här supersmarta efter andra världskriget fram till muren föll. För att de så här lyckades så här närma sig väst exakt så mycket som Sovjet tolererade utan att bli galna. Liksom.
Mm. Det är bara beklagligt att det ska vara så. Det är väl det. Man vill helst inte att det ska vara så att man måste...
Ja, precis. Ja, men det är som att man bara kommer till någon sån nivå då det här med att ha rätt är helt meningslöst. När man möter någon så här, det spelar väl ingen roll att du har rätt. Det spelar för roll att du har rätt.
Den har inte ens Twitter.
Det är inte ett argument att du har rätt.
Nej, men även med det här mobbing-exemplet som Ivar Arpi sa. Det är bra att stå upp mot mobbare. såklart liksom i skolan. Men man vet liksom inte hur man själv skulle råda sina egna barn och göra så här, ta det här ensamkriget mot en som är fysiskt överlägsen dig.
Som har massa kompisar.
Ja, det är liksom...
Nu skaffar vi linser åt dig istället.
Jag tänkte också prata pyttelite om Rysslandsfrågan. Mm. Mest för att det är väl den stora grejen som har hänt i Sverige.
Förutom Bodilsidén.
Så, ja, såklart. Men även Feministiskt initiativ har blandats in i Rysslandsfrågan. Det kanske ni har läst.
Varför skulle de inte göra det?
Nej, varför inte? Gudrun Schyman och Veronica Svärd skrev artikeln Julafton för patriarkala försvarsromantiker. Där de menar att det här är en manlig pojkrumsfantasi att Ryssland skulle ha något intresse av Sverige. Det är en väldigt så här, självsäkert skriven artikel och tesen som hamras fast är satsningar på ubåtsjakter, sjunkbomber och avlyssning har inget med fredsbevarande att göra. Det handlar om en föråldrad patriarkal politik som får försvarsromantiker att fira julafton. Det är tesen. Mm-hmm.
Det är också att skydda sig mot en superpatriarkal struktur.
Eventuellt, ja. Men jag blev liksom nyfiken på var själva självsäkerheten kom ifrån. Och då insåg jag att det naturligtvis är Veronica Svärd som står för den. Eftersom hon är ju Feministiskt initiativs försvarspolitiska skuggutskott.
Feministiskt initiativs stridspet.
Precis. Hon måste ju vara någon slags auktoritet på området som förklarar hur FI kan vara så här säkra på att detta inte har något med fredsbevarande att göra. Vem är då Veronica Svärd, FIs försvarspolitiska skuggutskott? För det första är hon nog inte så bekväm med titeln eftersom FI inte vill ha något försvar. Det vet ni kanske att de talar hellre om säkerhetspolitik. Fast inte Veronica Svärd. Hon har nästan aldrig talat om säkerhetspolitik. Det har aldrig varit en fråga som intresserat henne. Mm-hmm. Feministiskt initiativs inställning är då att försvaret ska nedrustas. Så jag fattar att det sitter, även om du skojar, men det sitter inte någon gammal stridspirit som försvarspolitiskt skuggutskott. Veronica Svärd har liksom inte ens haft nedrustningen som någon fråga någonsin.
Men är det att partiet bara har velat gömma undan henne i någon, så här, vad de tycker är en icke-fråga, eller?
Ja, alltså att hålla i försvarsfrågan i FI, det är liksom som att ansvara för det muslimska alternativet på SDs lunchbufféer. Det är inte det jobbet som folk i partiet drömmer om. Konkurrensen är inte stenhård här. Men liksom inte, men de har ju ändå ett case som de driver att nedrustning är viktigt. Men det är liksom inte Veronica, har inte varit Veronica Svärds fråga. Hon kandiderade på hennes viktigaste frågor, antirasism, flyktingfrågor och HBTQ-frågor. Inte nedrustning av försvaret, som man säger FIs huvudfråga när det kommer till.
Men det har ju någon slags en nyckelposition i deras politik ändå, för att det är mycket där man får ihop budgeten. Att om man hittar den här, vi har en utgiftspost här på 1 000 miljarder försvaret, bort med den och sen så
just
tar man de miljarderna till allt annat.
Precis, men jag tänker då kanske Veronica Svärd har andra kvaliteter, andra erfarenheter för att uttala sig om försvarspolitik på det här säkra sättet. Men FIs valberedning motiverade Veronica så här inför valet. Veronica har en välbesökt blogg och syns mycket i sociala medier med vår politik. Veronica är socionom, genusvetare och doktorerar i socialt arbete. Så jag kollade upp hennes blogg.
Hur ringar det där in en FI-politiker?
Vad menar du, Ola?
Vilken FI-politikers biografi är det här? Hon har en välbesökt blogg och syns mycket i sociala medier.
Hon har
en socionom, genusvetare och doktorerar i socialt arbete.
Ja, enligt bloggportalen hade hon 214 besökare på sin blogg senaste veckan. Och den avhandling hon arbetar med på universitetet, nu citerar jag här Göteborgs universitets hemsida, undersöker vårdpersonal som är särskilt fokus på sjukhuskuratorers bedömning av barn och unga som misstänks fara illa. Det är ju inte en klassisk försvarspolitisk eller säkerhetspolitisk fråga. Söker man på säkerhetspolitik på hennes blogg får man upp ett inlägg om Gaza från 2009 och två inlägg från september 2014 som faktiskt handlar om svensk säkerhetspolitik.
Just det, nu är hennes jobb då liksom.
Ja, det är ett ganska sent påkommet intresse. Att det börjar ungefär någon gång ett par veckor innan valet. Man ser liksom framför sig hur FI leker hela havet stormar och Veronica Svärd blir utan stol och måste ta jobbet som försvarspolitisk skuggutskott. Förresten snabbt skriva ett par blogginlägg. Men jag kan ha fel. Hon kanske har varit jätteintresserad av säkerhetspolitik. Fast det är hemlighet. Hon vill inte att ryssen ska känna till hennes säkerhetspolitiska taktik.
Ja, just det. På så vis så är hon en mycket slugare säkerhetspolitisk spelare än Carl Bildt.
Hon går inte på de här provokationerna.
Nej.
Hon blottar inte hur mycket hon vet om säkerhet. Men nu har hon gjort det i och för sig. Den här, nu lockades till och med hon ut i ljuset här. Jag tror liksom att hon är en jättesmart människa. Allt tyder på det liksom. Och hon kan säkert mer om mig om försvarspolitik. Men jag kan ju å andra sidan ingenting.
Nej.
Så att det är liksom, fråga inte mig. Men ändå kan jag liksom inte förstå vad självsäkerheten i debattartikeln kommer ifrån. Kan ni förstå det? Att den här tvärsäkerheten om att det här har ingenting med fredsbevarande att göra. Detta är alltså en människa som hela track recordet, hela CV:t om säkerhetspolitik, det är två blogginlägg.
Ja, det känns ju lite grann som en pacifistisk hållning, va? Att det hjälper inte någonting att vi har en armé. Det är bättre.
Nej,
att det... vi ska inte ha en armé.
Det var ett case som hade också Gudrun och Veronica, att det är liksom en historisk lögn att vi just nu skulle ha dålig militär kraft mot supermakterna, för vi har aldrig haft det. Men det är kanske inte ett argument för att vi aldrig ska ha det heller. Jag kan ju som sagt ingenting om försvarspolitik. Jag tyckte bara var liksom intressant att se var självsäkerheten kommer ifrån.
Mm.
Men att vara så professionellt pacifist som hon då är, är ju också det enklaste man kan vara. Alltså det är ju bara att det är kanske världens mest komplexa fråga om man har valt den superlätta linjen då man vet vad man ska svara i alla lägen.
Ja.
Nej, vi ska inte ha
en, eller? Ja, men det är lite så när man ser så här någon ISIS-krigare skära halsen av en fransk journalist, så tänker man inte, här behövs mer samtal. Det är ju inte liksom den känd, alltså det är inte pacifismens regler som kommer till den, utan man tänker ju mer så här, bomba skiten nu då jävlarna.
Men det är ju så, men det är på sätt och vis enklare ändå rent som intellektuell hållning, så är det väldigt enkelt då, pacifismen, att då kan man ändå tänka att man ska aldrig göra någonting, då vet man det. För det är ju alltid en avvägning det där, när gör det mer skada än nytta och bomba skiten och så.
Hon behöver inte tänka på det eller fundera alls om partilinjen är råpacifistisk.
Jag var ju ändå, jag får säga att jag var glad att jag mönstrade när det var liksom nedskärningar i försvaret. För min egen del har det varit svinbra, för jag sen slapp kasta bort ett år så här, och till att göra något jag absolut inte vill. Men det är mer, jag vet inte om jag vill upphöja det till allmän lag. Det är att det var mest lite tur för mig, tänkte jag.
Men du menar att du kanske borde vara försvarspolitisk talesperson för FI och skriva en debattartikel om hur skönt det var det här när du var mönstrat. Du behövde bara liksom fejka att du hade lite ont i knät, så fick du fisedel direkt.
Nej, för jag
och så
tror
kunde att... du istället åka liksom med din kompis till Thailand.
Nej, för jag är en av
liksom klamydia.
Jag tillhör den lilla gruppen som vet mindre om försvarspolitik än Veronica Svärd. Så jag ska inte uttala mig. Jag uttalar mig inte om försvarspolitik, jag uttalar mig om den här debattartikeln. För det har jag ju viss skolning i att läsa debattartiklar. Det är en stora mys och hobby. Sitta och reta upp sig på sin kammare.
Kul att ni har lyssnat på den här podden som görs i samarbete med Aftonbladet Kultur. Vill ni tycka till om oss så kan ni använda hashtaggen Lilla Drevet som ett ord i sociala medier. Vi heter Nanna Johansson, Ola Söderholm och Kringlan Svensson. Hej då!
Hej då.
Hej då.
Ja, tack.